Då var det dags för Landsvägsgatan igen. Och jag heter Daniel.
Jag heter Linnea.
Och du sitter hemma hos mig och dricker varmt vatten.
Mm.
Ungefär som min mormor brukar göra. Det fascinerar mig lite grann.
Mm, hur det kommer det sig? Gott. Ja, alltså jag kan verkligen längta efter det ibland. Det kommer sig att jag... Det är framförallt såna här dagar.
Regniga dagar?
Ja, det regnar. Göteborgsdagar. Det är väldigt kallt ute. Då längtar jag in till att bara sitta och dricka antingen te eller varmt vatten.
Då undrar jag, hur mycket varmt vatten har du druckit det senaste?
Jättemycket. Alltså jag har nästan hela tiden en kopp.
Det är ungefär som gurkans balans kanske?
Ja, ja men faktiskt. Så att nu, men senaste kanske 2 veckorna, då, eller egentligen stora delen av vintern, så går jag alltid runt nästan med en kopp te eller varmt vatten. Och det, alltså det...
Men inte te, du dricker inte te då, utan det är varmt vatten.
Ja, jag kan lika gärna dricka varmt vatten. Eller varmt vatten med lite citron i till exempel. Det tycker jag är jättegott också. Men det är den här känslan av att värmen stiger inifrån. Liksom. Jag blir värmd inifrån. Och det gör ju nästan lite ont så här att svälja.
Är det sadistiskt också? Ja.
Kanske. Nej, men det är något... Och också framförallt är det det här att kunna sitta och hålla i en varm kopp. Att liksom...
Du ser väldigt så här rogivande ut.
Och det, alltså jag blir på riktigt glad när jag får
varmt vatten. Men det är ju kul att man liksom kan finna glädjen i en kopp varmt vatten. Mm. Många kanske säger, ja, jag måste ha kaffe, jag måste ha den typen av kaffe.
Mm.
Måste brygga så länge. Mm. Och du bara, klart.
Men det som jag också tycker är så härligt med vatten, det är att det är så... Det är så neutralt. Alltså det är på många sätt väldigt okrävande. Alltså det är fullständigt givande. Det ger mig bara värme. Och jag behöver inte tillbaka känna så här. Det finns ingen smak att känna. Det är liksom... Jag behöver inte tycka att det är lite surt. Eller det bara ger mig så här värme och
ledighet. Speglar dig som person. Är du en okomplicerad människa?
Ja... Det tror jag inte folk skulle beskriva mig som. Alltså, men jag tror att jag är både... Alltså jag tror inte jag är så komplicerad, det tror jag inte att jag är. Sen så tror jag att jag har många tankar och många känslor. Men jag vet inte om jag är så komplicerad. Eller jag själv tycker inte det.
Jag har ju inte lärt känna dig som en komplicerad person. Du är ju ganska enkel och rak så.
Mm.
Sen vet jag att du... har demoner liksom. Men då kanske vi kan ta en annan gång. Ja. Men utåt sett så tyglar du dina inre krafter väldigt bra. Mm. Så att nej, jag skulle nog säga att du är en ganska okomplicerad person.
Mm.
Och en väldigt varm person. Men
man ska liksom... Kompliment.
Ja,
tack.
Varsågod. Det här vattendrickandet och värmen som du... eftersträva liksom, finns den, är det någonting du söker mycket i ditt liv, värme på olika sätt eller alla människor vill ha värme och trygghet såklart, men hur speglar sig det
väldigt
hos dig?
Väldigt mycket. Mitt favoritelement är till exempel eld. Jag kan sitta och titta in i en eld hur länge som helst. Jag eldar, tänd hur många ljus som helst hemma, alltså jag tänder ljus hela tiden nästan. Och jag söker och jag ogillar att frysa något så...
Och därför fick en elräkning alltså. På 7000 nu då?
Ja.
Det första du sa när du kom hit, jag har inga pengar kvar.
Mm, det var inte kul.
Nej.
Å andra sidan då så har jag tänkt så under hela vintern att jag klarar inte av när det är kallt. Jag klarar inte av när det är kallt. Om det är någonstans det ska vara varmt så är det i mitt hem. För att där bor jag. Nej, men jag sover ju alltid att jag har en ullpläd på täcket liksom på vintern. Och jag vill känna mig varm. Jag kan inte slappna av riktigt annars om jag inte känner liksom mig fysiskt varm eller om jag känner värme i en situation. För det är också väldigt mycket så att jag söker liksom värme i en situation. Alltså med värme tänker jag kontakt med den andra personen som jag prata med till exempel. vill umgås med. Och att det då kanske finns någon form av omtanke i den kontakten, då ligger det varmt. Men det söker jag nog väldigt mycket hela tiden. Alltså det...
Maria Rylander som vi träffade från Gamlestans jazz utstrålar mycket värme, tyckte jag.
Mm, verkligen. Och pigghet.
Pigghet, ja.
Mm.
Det tror jag man behöver om man ska arrangera en festival.
Mm.
Och vi ska ju prata med henne snart. Fast vi kommer förflytta oss till Castello.
Mm. Vem är Maria om du skulle beskriva henne?
Hon är en jazzsångerska i grunden. Mm. Har jag hyfsad koll på. Och förra året så startade hon och en kille som heter Eric Gamlestans jazz. En jazzfestival som fick jättestort genomslag. Både publikmässigt och medialt. Men vem hon är, det tycker jag lyssnarna kan få känna efter lite grann.
Mm.
Men som sagt, musiker och arrangör, klubbarrangör. Hon har liksom arrangerat mycket klubbar här i Göteborg. Jazzklubbar.
Hon verkar ju ha haft jazzen, musiken och kanske framförallt jazzen med sig i hela sitt liv. Ja, att det har varit precis. En extremt naturlig del av hennes liv.
Ja, hennes pappa var ju tydligen jazzmusiker och mamman också, men jag minns fel.
Musiker i alla fall.
Mm.
Jag lyssnar ganska mycket på henne hemma nu de senaste dagarna. Och jag gillar hennes musik jättemycket. Så kanske ska jag ge lite smakprov på hur Maria låter när hon sjunger.
Det tycker jag. You cut the tie, you cut my strings. For a marionette, you're the king. As I was falling to the floor, I saw you smile, but I'm not sure. Relief will sculpt the heart of yours. While resentment takes a piece of mine. Feels like falling really slow. I hear his talk, but I don't know what has been said. It scares me so that in some years I won't know you. You. Words are ringing in my head, as failure's ringing in my soul. Fighting voices in my head, wishing I were someone else instead. But it scares me so,
scares me so.
That in some some years, you will pass me by. sitter på Castello med Maria Rylander som är, vad ska man säga, festivalarrangör. Ja. Damestans jazz.
Vi kan säga så.
Ja,
ja precis. Damestans jazzfestival.
Vad är det för en festival?
Det är en festival, en jazzfestival som fokuserar på modern, ung, genrebred jazz. Så inte den här traditionella chin-chigring jazzen, utan mer den som ni kan höra i New York eller Berlin på någon sån rökig.
Skönt, jag är sällan där så då får man ju prata
ja,
och ta det till Göteborg.
Ja, Gamla stan kommer vi till.
Är det stor skillnad på Göteborg och Gamla stan?
Ja, det är. Nej, det är det inte. Nej, jag vet inte. Gamla stan är ju mysigt. Och det är många olika människor som bor där. Jag tycker det blir som en mix. Väldigt skön mix som jag gillar. Och så bor ju jag där också.
Det finns en tydlig tanke med att ha det i Gamla stan.
Ja. Det blir så stor fokus på allt som händer här inne i stan. Så att vi ville lägga det i ett område som vi vet har extremt mycket kultur. Men som kanske inte har sådär jättebra rykte nu. Och vi vet att det finns massor med fint. Eller det finns bara fint i Gamla stan. Så vi ville verkligen lyfta upp det.
Vad har ni fått för respons av människor som bor här?
Bra. De blir ju såhär, va? Jazzfestival? På min bakgård? Lite så, säger de. Det tycker vi är roligt. För det är vår bakgård också. Så att, det är en rolig respons.
Men jazzen som jag ser den är ju lite exkluderande. Men då antar jag att ert mål är att det ska vara inkluderande.
Precis. Ja, det där exkluderandet, det är väl liksom, jag kan förstå det på ett sätt. Det känns som att det är så mycket regler man ska kunna som lyssnare. Som när ska man klappa, lite sådana saker. Ja, man ska klappa efter ett solo. Men inte alltid. Sådana regler då. Att det kan bli väldigt exkluderande och att man kan känna att man inte riktigt förstår det som sker på scen heller. Att det blir lite svårt. Vi vill ju att det ska vara, det är ju inkluderande, det kommer ju ifrån, om man kollar var jazzen kommer ifrån så är det ju, det är folkets musik. Jag vet inte varför det inte är det längre, men
hur tänker du när jazzen är
ja, det kanske är jazzen.
Hur tänker du när jazzen är exkluderande?
Nej, men det är väl mycket, jag har väl bilden av den gamla jazzklubbarna på, och det som kanske kommer efter 40-50, den här bilden så här. Miles Davis, det blir det här lite mer ikon, så att säga, manliga ikonerna, och det blir väldigt mycket män på piedestal.
Mm.
Och så sitta hemma och röka cigarr och lyssna på jazz.
Mm.
Fast själv så ser jag inte så, för jag lyssnar mycket på jazz och tycker att det är allt annat än exkluderande. Men jag tror att det är en ganska vanlig bild.
Jag tycker nog det har nog varit så, är så till stor del tror jag också, men jag tycker därför det är så extremt spännande med det som kommer nu när man ser framåt och vad som har blivit så populärt och den jazzen som då vi också fokuserar på, det är att den är genrebred, att man kan höra influenser från annat, och då känns det på ett sätt att man tar tillbaks jazzen på något sätt till den vanliga människan, om man säger så, att sånt som är lättlyssnat.
Vad är det för jazz som kommer?
Och det är ju liksom när man hör influenser av pop och soul och R&B, och men det finns extremt mycket sån jazz på gång som är lättlyssnat och jäkla huvudigt, alltså. Skitkul. Tack.
Jag lyssnar mycket på ganska gammal. Det kan man inte se nu när det inspelar på. Men tidigt 90-tal så var det mycket hiphop som blandade upp sin musik med jazzen. Och det är fantastiskt. Jag tycker just hiphopen har tappat lite jazzen, men du menar pop och soul och sånt har snappat upp det lite kanske?
Ja, absolut. R&B liksom. Mm. Extremt mycket duktiga musiker som, alltså jag tror att det är för att, nu ska jag Jag tror att det är för att vi är barn av vår tid, om man säger så lite. Vi som är runt, jag vet inte jag hur gamla ni är, men så, när man säger man är runt 30 så har man växt upp med ett väldigt flöde liksom. MTV och alla de här kanalerna med pop och Michael Jackson och hela den genren, musiken och livsstilen. Att det är svårt, man har liksom vuxit upp med den. Och sen hittar man jazzen. Men man är fortfarande barn av sin tid. Så att man märker det i musiken som kommer, tror jag. Jag tror att det är så.
Hur hittade du jazzen?
Ja, det var mina föräldrar som är musik, såklart. Mm. Så att den kom in ganska tidigt. Men jag tror att jag hittade, liksom, som musiker så hittade jag sången först. Och sen hittade jag jazzen, för att jazzen var en utmaning. Det är svåra melodier, liksom, lite roligt att sjunga så krumelurigt. Och improvisation. Så det var nog så för mig.
Hade du något sådär moment, alltså när du upptäckte jazzen, eller vad lockade dig liksom?
Nej, men det var nog det här. Nej, men som sagt, mina föräldrar är musiker. Och...
Men inte jazzmusiker?
Jo, pappa faktiskt. Mm. Så att det var väl att haka på hans band. Så att det blev en grej för mig att kunna stå på scen och få uttrycka mig. Tillsammans med pappa och hans musikerpolare. Det tyckte jag var kul. Väldigt roligt.
Vad mötte du för respons när du började? Och om du jämför med hur det är nu för tiden? Känns det som samma värld?
Ja. Nej, jag tycker ju den här, alltså jag gillar ju standardjazz. Jag tycker ju det är fantastiskt liksom. Men jag tycker ju samtidigt att den musiken som är genrebred, som jag själv också utövar, jag sjunger mycket pop och så, och blandar upp den med jazz. Så jag tycker när man gör det, så tycker jag att responsen blir, alltså det blir lättare för folk att ta till sig. Liksom att man öppnar upp, blir lättillgängligt.
Så det finns en risk att vissa tycker att jazzen förlorar sin själ?
Det tror jag. Det är nog de som vanligtvis går på jazzklubbar som tycker kanske att det är. Det här är, det finns mycket jazzpoliser ute i världen.
Vad har jazzen för själ då? Berätta om jazzsjälen.
Ska jag säga det? Vet du vad jag så svårt. Jag tror att det är olika för alla, men det är ju alltså någonting som jag kännetecknar jazz, oavsett vad det är ju improvisationen. Att liksom i stunden, i nuet, hitta någonting, något uttryck, att kunna liksom släppa alla spärrar och bara liksom hitta den här kreativa någonting som det här jättehjärnan någonstans uppe i universum, och bara bli i ett med den och i ett med de andra musikerna och i ett med stunden. Det är ju någon slags röd tråd som man hittar. Oavsett om det är chin-chiki-ding jazz eller om det är genrebred jazz.
Var det som talade till dig när du upptäckte jazz?
Ja.
Är det något som du, som är extra starkt i jazz, som du, eller har du hittat i andra genrer också? Eller är det något så här speciellt med jazz, just den friheten, gränslösheten?
Ja, det ligger nog, alltså, jag hittade nog jazzen först och sen har jag tagit in det i den här musiken. Så tror jag att jag gick tillväga. Men så jag tror, alltså alla improviserar ju hela tiden. Det är ju som ett sånt grundläggande element i alla människor, oavsett om man utövar musik eller inte. Som nu till exempel, nu improviserar vi ganska mycket. Så det finns ju i oss. Så om man liksom vågar släppa, det är ju så befriande känsla.
Så att, men det är ganska utmanande också, känns det. Eller det kan ju kännas som det kan gå fel.
Det kan gå jättefel. Man kan ju säga någonting jättedumt också när man pratar liksom, och improviserar framför. Men det är ju liksom en risk man får ta. Ja, någon som lyssnar. Det vill förhoppningsvis om man inte pratar för sig själv. Eller katt. Jag vet inte. Men, nej, men alltså, jo, men det är ju en sak att ställa sig på en scen. Med meningen att folk ska lyssna och känna någonting. Och förhoppningsvis bli positivt berörda. Liksom.
Jag tänker, har du tanken att det kan gå fel när du gör liksom om du står och har en spelning och så vidare och så vidare. Jag tänker att det är väldigt hämmande. Då är man ju väldigt mycket uppe i tanken.
Precis.
Och jag tänker att improvisation är ju bara ifrån hjärtat. Ja. Och en känsla och liksom.
Ja, det är nuet liksom. Ja. Då är man inte i nuet utan då är man i dået eller senet. Att det liksom och det får man ju liksom nästan jobba upp. Att man får sluta tänka, man får inte ha det där yttre ögat på sig som är så extremt vanligt att man har inte kanske bara i musiken utan vanligtvis också man har en slags yttre öga som betraktar den. Det är väldigt spännande att tänka på det, men det måste man släppa, man måste, och det är ju också väldigt så här. Personligt utvecklande att liksom kunna vara i nuet. För man är ju aldrig det. Men man menar jag. Det är så svårt. Så det är lite skönt. Och otäckt är det också. Att vara i nuet. Släppa tankarna.
Men det som nuet har då, det är ju ingen begränsningar egentligen.
Ja, i princip.
För att begränsningarna kommer ju med att man tänker vad kan hända eller vad,
ja,
vad är det jag säga? Inte kan som jag kommer ihåg från förr. Alltså,
precis.
Men är man i nuet så är det ju ganska gränslöst faktiskt. Mm. Alltså utifrån var man befinner sig då kanske på en jazzscen. Så länge alltså, om man lyckas hålla då framtiden eller baktiden så, här, så kan man ju göra vad som helst då. Alltså om man lyckas hålla rädslan i schack liksom.
Nu pratar du som en yogainstruktör.
Ja.
Ni är
yogainstruktör.
Du måste bli det. Ja,
nej, men det är väldigt intressant för att det är ju jag. Det är ju exakt den känslan får jag väldigt mycket till exempel när jag yogar.
Ja.
Och det är ju mindfulness i dess högsta liksom en önsketillstånd att vara.
Men det där är faktiskt väldigt, det är väldigt spännande faktiskt för att just den känslan som du säger när man är så i nuet.
Alignment.
Ja. När man blir väckt ur det då blir man så här, vad hände?
Mm.
Ungefär. Mm. Eller hur?
Det är ju extremt vilsamt då är det.
Det är vilsamt.
Mm.
Och man vet inte hur alltså tiden har bara.
Mm.
Man har ingen aning. Var det 5 minuter eller var det 60 minuter?
Mm.
Och det är häftigt.
Ja, och jag tänker att det där är ju människans, alla människors enda och egentligen grundtillstånd.
Mm.
Sen så har ju vi förmåga att också tänka bakåt och tänka framåt liksom. Men det är ju egentligen bara i det som vi är.
Mm.
Och sen så kan man ju faktiskt öva på att inte tänka så mycket framåt och tänka bakåt. Alltså i onödan. Det är klart att man behöver förutse saker, man behöver komma ihåg saker och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att öva på att ha sin grund. Ja, och sen så kan man använda tankarna till att minnas saker eller att planera saker, men inte att man lever i de två världarna så att säga.
Nej, precis.
För det är ju bara konstruktioner egentligen.
Om man lever så, om man lever och hittar tillbaka till sin vad man blir för människa då. Alltså, blir man bättre människa?
Jag tror.
Lugnare människa?
Ja.
Gladare människa?
Jag tänker att jag tror att man blir så som du känner dig i den stunden på när du befinner dig där till exempel då på scenen.
Mm.
Jag tror att man blir den människan.
Mm. Ja, det är häftigt.
Men då måste det vara en helt annan sak att hålla på med en festival. Det känns ju mer stressande och det är mycket framtid där. Mm. Vad som ska bokas, vad som ska arrangeras, vad som ska lära.
Ja.
Hur tar du en sån? Tar du an ett sånt arbete?
Ja, det är ju alltså, man tar sig an det är, man är ju också en doer. Man gör ju, man bara gör det liksom. Det är ju, och man gör det för den stunden. Man gör det för musikerna som ska få möjlighet att få vara i den här stunden. Så man, egentligen så man lägger upp möjligheterna och förutsättningarna för att de ska kunna hitta sitt zen, liksom, tillstånd. Så att, ja, men det är ju totalt annorlunda mot att stå själv på scen. Det är ju verkligen projektledning i sin fulla form. Man får inte glömma en detalj, eller då måste man ha sin minne verkligen extremt. Eller en smartphone att skriva ner det.
Det är lätt att göra folk besvikna, känns det så, om man liksom gör fel, om man säger så. Om en bokning inte går rätt, liksom, för man har många att tänka på. Då kan någon hamna i kläm. Och kände du det förra året? Förra året var första året för övrigt.
Ja.
Att det blev någonting som inte riktigt klaffade, eller föll liksom allting ut liksom, som ni hade tänkt.
Alltså, nej, ja. Alltså, det blev ju som vi hade tänkt. Liksom. Det här med besvikelse och så, jo. Jag tror inte det. Jag tror inte någon blev besviken.
Nej,
jag tror alla var väldigt glada.
Men var det självklarhet att det skulle bli ett år till?
Ja, det var det. Eller det förstod vi väl liksom när vi var där på plats och insåg att vi hade ingen aning om hur mycket folk som skulle komma. Men när vi insåg att det var fullsatt liksom på glada kvällen, då
behöver man inte vara besviken såklart.
Nej, det var ingen som var. Jag försöker tänka såhär, var det någon som var besviken? Jag tror inte det.
Jag inte bara kom in på en vinkel liksom, för det är ofta så blir det mycket att ja, det, allting är perfekt.
Allt så bra. Ja. Jo, men jag förstår det. Men jag tror, alltså det finns ju alltid saker man kan göra annorlunda. Liksom. Som att, okej, det här kanske inte var gick så bra, eller det var inte bästa scenariet liksom. Vi kan göra det bättre, så annars hade vi ju struntat i festivalen. Då hade vi kunnat säga, luta oss tillbaka och säga att ja, men fan vad gött, det är en festival, den var 100%. Så nu skiter vi det.
Men vad är det som är nytt för i år då?
Ja, en vecka.
Det är flera dagar.
Det är extremt. Alltså, men jag tror i år så fokuserar vi väldigt mycket på samarbeten. Liksom. Förra året hade vi också samarbeten. Men då var vi ju liksom att alla små klubbarna liksom, vi kom ut till Kviberg. Liksom, vi tog ut dem dit. Och det blir ju inte, alltså det blir jättefint blev det. De var ju asgrymma. Men de får ju inte visa upp sin fantastiska verksamhet heller. Liksom. Så att vi känner verkligen att det är viktigt att folk kommer till dem också. Så då får de liksom, de öppnar upp sina fantastiska konsertlokaler liksom och visar på vad de har att erbjuda. Så att vi gjorde så istället. Och så har vi finalen på Kviberg på lördag. Och då är vi lite mer så. Då är det vi som står för det.
Men det känns som det har varit väldigt lätt. Det kanske inte har varit lätt att skapa en festival. Men det känns som det är många som har varit liksom positiva och velat hjälpa till. Det känns
ja, det. Verkligen. Och vi kommer ju från den här världen. Både jag och Erika Jano som är den andra festivalinitiativtagaren.
Han har funnits med som ett väsen här.
Ja,
jag vet det också.
Ja, det är okej. Okay. Ja, men han existerar. Och nej, men det var, vi är ju båda musiker då. Så vi liksom har ju verkligen, vi vet ju om de här klubbarna. Det är ju våra kollegor liksom, kan man säga. Det är också musikerdrivna klubbar. Så det kändes så naturligt och att det är klart att vi ska samarbeta. Det var jättenaturligt. Och de har ju lite samma sätt att se på jazz och musik som vi har. Och det är ju väldigt kul.
Hur har din väg sett ut från musiker till festivalarrangör? Alltså hur kom det sig att ni har tagit det här initiativet? Och,
ja. Jag tror... Jag var ju väldigt inställd på att jag skulle bli musiker ända tills jag började... jag sa upp mig. Jag kastade mig ut i frilansvärlden. För att jag var så nära att få en fast anställning. Och så fick jag liksom panik. Ingen normal reaktion. Men då kände jag att jag måste göra någonting. Och då kom jag i kontakt med just klubb. Att arrangera klubbar. Och då började jag arrangera Impra. Som är, står, det är en riksorganisation som står för jämställd scen, improscen. De har en klubb här som heter Klubb Kom In. Då började jag arrangera och driva den. Då blev jag bara så himla taggad på... Det är lite det här med att driva någonting framåt och sen när man står där i ögonblicket och inser att shit, fan vad grymt, där allting funkar och alla njuter och man har öppnat upp den här plattformen för folk att mötas, som jag tyckte var väldigt kul och spännande. Så var ju Eric i drev ju också klubbar och så hade vi hört att liksom alla snackade om att men det finns ingen festival, och då tyckte vi att Eric tyckte att ska vi inte göra någonting, och då sa jag jo. Och så blev det. Så att det var ju liksom, jag hade tid över att kunna hitta ett intresse.
Hur mycket tid får man lägga på en sån här grej?
Massor. Det är ju egentligen ett heltidsarbete. Absolut. Och sen så jobbade vi 2,5 år innan första året. Så vi la någon slags grund där. 2,5 år liksom lobbyarbete. Gå liksom prata med politiker och förklara varför det här är en sån fantastisk idé liksom. Man tappar ju många gånger under den här vägen, så blir man ju såhär vad tufft det är, vad svårt det är att försöka övertyga folk om att det här är vägen vi ska gå, men det funkade ju.
Vad stötte ni på för problem när ni mötte folk, politiker?
Ja, vi... Alltså, nej, det var väl mer liksom... Alla tyckte att det var en sån fantastisk idé. Och ville gärna liksom haka på. Så det var inte det. Det var nog mer liksom bara... Jag vet inte, det är någonting så här... Någon måste vara först med att liksom bara kasta sig på det här. Man måste bevisa någonting först, tror jag. Alla kan ha jättebra idéer, men man måste på något sätt visa att vi menar vad vi säger liksom. På riktigt. Så det krävdes nog bara den tiden liksom, att vi gjorde ett samarbete och de förstod att vi var ihärdiga och att vi inte skulle ge upp så lätt liksom. Det var nog det.
Så. Vilken plats har ditt eget musicerande i ditt liv? Idag
just nu är det lite på paus, kan man säga. Det är så mycket när man arrangerar en festival. Man måste ju verkligen vara i det hela tiden. Så det är en liten paus. Alltså det är ju inget... Man slutar ju aldrig musicera. Så det finns ju alltid där. Så...
något för framtiden också.
Ja, precis. Absolut.
Är det inte skönt att man liksom har saker som man kan...
Jo.
Det kan man göra sen. Det får inte bli för mycket sånt, men man har vissa grejer så kan man.
Ja, man tänker ju ofta så att man är slut som musiker liksom, när man kommer över 30 plus då. Liksom. Då är det kört som sångerska.
Tänker du så?
Ja, men det, alltså, jag tänkte nog så innan jag blev 30. Jag inser ju att det är totalt fel. Liksom. Man kan nog ha en karriär.
Det känns som jazz åldras.
Jag har också den fördomen att säga, men jag tänker att om det är någon genre där man
kan vara äldre. Gammal, ja, gammal och... Men då kanske det är, jag vet inte, kanske med den här traditionella jazzen då. Nej, men det var han väl, alltså nej. Jag
hör ju musikalisk som du vill förverkliga. Mm. Liksom, har du tankar?
Ja, absolut. Planen var ju att jag skulle släppa en skiva i år, men sen så händer det ju saker liksom i livet. Basisten klämde fingret i en sån cykelställ på bilen. Ja, det var fruktansvärt. Men alltså saker hände. Och sen, ja, så fick jag barn också. Så det hände saker. Som man liksom inte kan rå över. Men det är ju kul. Man improviserar ju
hela tiden. Hade du bokat dig själv? Till festivalen?
Ja, men... Ja. Såklart att jag säger att jag hade gjort det. Jag går in under, om man säger... våra krav, vad vill säga, jag letar efter våra, det vi önskar liksom. Det kan man säga.
Tänk om man är helt ny på jazz, jag kanske till och med helt blank inför jazz, men så känner man att nu jag vill lära mig mer om jazz, jag vill gå på hela festival. Hur rekommenderar man liksom, vad ska jag då gå och lyssna på, liksom, hur ska jag ta mig an scenen för att få bli i bästa fall då?
Ja, jag tycker ju, om man ska gå på festival så tycker jag att det första man ska göra är att gå in på hemsida eller på Facebook och liksom kolla runt lite, kanske kolla vilka ställen, om man nu då kanske inte absolut vill lägga jättemycket pengar då på att köpa en biljett och köpa lite grisen i säcken, så kan man ju kolla vart är det gratis någonstans, för det är alltså de flesta är ju gratis. Eller möjligtvis lägga på en bricka. Eller något litet entré. Men kolla det som är gratis. Lyssna upp någonting som... Så här, googla runt lite. Det är ju länkat vidare till... Lyssna lite i förväg. Och så här, skulle jag kunna lyssna på detta i 45 minuter? Ja, det är ju både gott. Ja, men, och sen ta sig ut då. Och sen... Det skulle jag nog rekommendera. Liksom, lyssna lite först. Men sen så att när man väl kommer dit, det är ju bara någon slags knäpp idé om att man ska vara på något speciellt sätt om man ska gå på jazzkonsert. Liksom, att det ska finnas speciella regler. Jag tycker inte att det gör det. Det finns inget rätt eller fel. Det är väl som på vilken konsert man än går på. Man ska inte prata liksom, om man går på konsert. Är det bakgrundsmusik så är det en annan sak.
Finns det någon särskild miljö där jazz bör upplevas som för bästa upplevelser? Tänk, vi har levt ändå i den här bilden av jazzklubben. Det nämnde i början. Liksom.
Rökig. Ja, ja, absolut. Ja, men det är väl häftigt. Alltså. Jag tänkte att jazzen får ju plats i princip var som helst. Jag menar hissmusik. Är inte det lite såhär jazz? Det är inte jazz. Så man kan uppleva jazz i en hiss. Man kanske inte tänker på det. Men jag tycker en rökig krog, absolut, det är klart. Men sen samtidigt tycker jag att klubbarna som man samarbetar med, de visar ju verkligen att man kan ha jazz vart som helst. Jag menar, det är på Victors kaffe som ligger i Avenyn. Det är ett litet café.
Fantastiskt café.
Ja,
väldigt god kaffe där.
Jättegott kaffe. Absolut.
Gratis reklam. Ja, men det är ett jättebra ställe.
Ja, men absolut. Och,
hur får ni plats där, tänkte jag säga?
Ja, det är ju litet, men man får ju vara ute i god tid. Men det är ju både stora och små. Allting handlar ju om bara att ha ett öppet sinne. Egentligen. Så det handlar inte bara om att ja, men på en jazzklubb där liksom man på jazz, punkt. Utan det handlar om att komma ut till folket. Ja, nej.
Men om vi ska avsluta så, om du ska tipsa om något band, vad blir det då?
Alltså, jag är ju en sucker för vokal. Musik, eftersom jag själv är jazzsångerska. Jag tycker Rigmor Gustafsson är en av Sveriges absoluta bästa sångerskor. Och hon spelar på lördagen med någonting som jag tycker är väldigt coolt. Och det är storbandsjazz. Jag tycker det är skithäftigt att sjunga till. Så hon uppträder med Bohuslän Big Band. Det tror jag kommer bli en så här jättehäftig grej. Hon har inte varit här i Göteborg på jättelänge. Så att, och inte med Bohuslän, så att den tror jag, den ser jag jättemycket fram emot.